With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Här sitter vi och äter vindruvor på, vad är det, Grand Hotel
Saltsjöbaden. Grand Hotel Saltsjöbaden.
Visst är det här de spelar in Solsidan någonstans, runt hörnet här?
Jag vet faktiskt inte vart de spelar in det, men det kan det verkligen vara.
Jag känner mig ganska säker. Mm. Vi sitter och kollar ut över en helt otrolig, inte hamn, men det är ju som en...
Det är verkligen en hamn, den men den är liten.
Skärgårdshamn är det ju, med sådana här båtar med långa master. Det är inte mycket yachts.
Det här är verkligen segelbåt här. Mm. Men jävla vilka master, nu ser jag faktiskt.
Mm. Det är verkligen den svenska sommardrömmen vi sitter och kollar ut. Det är några öar, mycket sten.
Jag vet väldigt lite om att åka båt. Det har jag typ aldrig gjort. Mm. Kommer väldigt illa av det. Det är som att vara i en husvagn.
Jag älskar att åka
kvalmigt.
Båt.
Det kvalmigt. Vad är du inne under?
Jag ska inte sova i båten.
Det är det
jag
menar. Det är det
jag nej. Gud förbarme.
Ja, gud förbarme den som måste sova i en båt. Jag förstår att folk älskar det. Så jag behöver inte bajsa på deras intresse. Men vi är här med bolaget då. Du, jag och Hanna.
Ja. Det är som att man aldrig förstår hur mycket man än tänker på det. Så tycker jag det är svårt att förstå att det här är ett bolag.
Det här är ett litet företag där det jobbas. Och det känns ju bara som att vi håller på och leker och skojar.
Ja, men det är inte ens litet. Alltså, vi är liksom tre stycken heltidsanställda. Vi drar in miljoner. Alltså, vi pratar liksom med kunder. Nivea, ja. Vi pratar med Amazon, ja, alltså det är liksom...
Vi förhandlar med Amazons jurister.
Det är big tripping alltså.
Ja, det är för obehagligt att tänka på.
Mm, men ändå så är det bara, vi är tre tjejer som skriver lite grann på papper typ.
Ja, och idag har vi haft uppföljningsmöte. Då ska vi prata om vad vi liksom, hur det har gått, vad vi önskar mer av, hur vi vill att framtiden ska se ut. Vi har liksom lite utvecklingssamtal då. Och då är vi så jävla gulliga allihopa. Då är det bara, jag vill känna mindre stress. Jag vill inte råka göra fel. Jag vill vara med mina kompisar. Och då menar vi varann. Alltså vi är verkligen bara, jag vill ses. Sitta bredvid.
Lika trevlig stämning som alltid. Ja, och jag tror om folk skulle, som inte känner oss, skulle få sitta bara 15 minuter på sidan, så skulle de tro att vi gör oss till, tror jag, för varann, och att vi är rädda för...
Och våga säga att det är dåligt.
Ja, precis. Och det är klart att det finns några procent sanning i att man är rädd för att säga att något är dåligt. Så är det ju. Men sanningen är ju att vi har det väldigt bra och vill ha det bra. Mm. Så är det ju.
Absolut.
Vi är ju tre människor som drivs otroligt mycket av bra stämning.
Det stämmer.
Annars kan man lägga benen på ryggen, packa sin kappsäck, alltså ta sin kos.
Att dra sin kos långt bort.
Ja, det är ju verkligen så.
Ja, det här är tre som bara vill att det ska vara fjäderdun. Mm. Punkt slut.
Fjäderdun och miljoner.
Då vet du vad podden kommer heta.
Måndag, lika olika.
Jag har fått levt i en värld som jag aldrig önskat mig. En värld av nyfött barn.
Mm-hmm.
Därför att jag har de senaste två veckorna känt mig som en pappa till en mamma som har fått barn.
Mm.
Därför att David har gjort en mindre operation, men han har en hjärna som uppfattar saker som större. Så att han blir väldigt orolig, han kan inte gå, han kan inte göra saker. Jag måste serva honom jättemycket.
Mm.
Vilket innebär att jag också måste ta hand om hushållet själv.
Mm.
Och jag har ju uppfattat att vi är 50-50. Kanske till och med 60-40 in my favor.
Ja.
Mm, det stämmer inte. Jag har inte gjort ett piss.
Nej.
Eller jag har gjort piss. Jag har gjort mina piss. Men det har alltid funnits något som har gjort
piss.
Det har alltid funnits någon som har gjort resten för det första. Och det har alltid funnits någon som jag blir trött gör det som jag inte orkar.
Alltså du har varit med exakt samma sak nu som Henrik var med om när jag opererade mig. Mitt knä.
What a wild ride I didn't enjoy. Nej. Åh gud. Alltså jag känner bara att det är vissa dagar går det jättebra. Jag känner mig stärkt av att jag får ta hand om honom. Jag känner att jag klarar vad som helst. Jag kan gå med soporna, jag kan städa ur en låda. Så jag bara, då klarar jag det.
Vi ska också läggas till att David vill ju ha det otroligt rent också. Så att du har ju ett jobb framför dig kanske som inte så många andra skulle ha i samma situation.
Alltså jag måste säga, bara att fixa tvättstugan och behöva gå och hämta tvätten den där sista, det tror jag aldrig jag har gjort förut. Utan det som händer är att jag tvättar. Och sen när klockan är, för vi kan ha tvättstugan hela dagen. Och så är våra torkrum ganska dåligt. Och även torktumlaren ganska dåligt.
Jag skulle vilja säga att alla sådana där rum, alltså de är inne i källaren, det luktar spindel. Alltså det är en maskin från 80, alltså det.
Absolut, och torktumlaren måste man starta om 3 gånger för att det ska bli torrt.
Oh.
Så du förstår, man måste gå ner en gång bara
ovärdigt.
Timmen och starta om. Och det gör jag. Men sen är det som att det kommer, när klockan blir sådär 4, då är allting tvättat som ska vara tvättat, allting hängt som
ska
vara hängt.
Hur kan du tycka det är värt att gå ner i tvättstugan och sätta om 3 gånger istället för att bara lägga ut allt på golvet?
Hur kan du lägga allt på golvet som man bor i misär?
Ja, men slippa gå ner.
Nej, alltså då går jag ner. Men så är det sen klockan 4 och då har jag tappat tålamodet och all energi och då har jag lagt mig i soffan. Och sen då glömmer jag bort tvätten, för då är det som att nu ska det bara hänga och bli torrt. Så nu behöver inte jag gå ner någon mer.
Ja.
Sen när jag ska gå och lägga mig, då kollar jag och ser obäddat. Och då kommer jag på, åh nej, jag har tvätten. Åh nej, allt tvätt är där nere. Och jag är nu trött. Jag har borstat mina tänder, jag vill bara sova.
Tänk om allt då bara hade hängt över bord och kanter.
Ja, då hade jag mått sämre än någonsin. Sämre än någonsin hade jag mått då. Och då, nästan uteslutande, så går David ner och hämtar tvätten. Och nu har jag har tvättat 2 gånger under tiden han har varit, vad fan heter det?
Nyopererad, lobotomerad.
Under tiden han har varit lobotomerad. Och därför har jag då behövt fixa tvätten helt själv 2 gånger. Och jag har varit så utmattad.
Du har haft ytterst ansvar helt enkelt.
Jag har haft och det som också är så jävla tungt.
Och ingen kan rädda dig
är
nu.
Jag har levt som en 90-talsmamma. Att liksom, om jag har sett såhär, åh nej, där är det något spilt. Då vet jag att det där kommer inte torkas bort förrän jag torkar bort det.
Precis.
Det har jag verkligen inte varit van vid. Jag har verkligen varit van vid att jag tänkte, oj, soporna inne på toan är fulla, de där ska jag ta. Och sen 2 dagar senare så tänker jag, nu ska jag ta soporna. Och då är de redan fixade.
Oh my god.
Ja, det har varit a blessing. Och nu lever jag i misär.
Nu är det curse.
Och det som också, alltså jag har behövt åka och handla, det har inte jag gjort på många år. David handlar nästan. Jag handlar, lagar mat, alltså städa, tvätta, diska, damma varje dag är det detsamma. Alltså, och vår diskmaskin har varit trasig, så jag har behövt handdiska allting. Så det har varit en misär. Och det som har vunnit i soffan har varit en spillra som hela tiden har sagt, åh, du måste göra det här, åh, och så handla, det i mitt jobb, åh, du ska inte behöva handla. Så han tycker ju bara det är bedrövligt. Någon gång har han fått gått och hämta vatten till mig, alltså då ser han så nöjd ut. Då ser man skimret tillbaka i ögonen.
Nu måste jag fråga dig, för att när man som en sån där person som är den som gör det mesta och vill ta hand om, som David är, även jag, då blir det ju en naturlig situation när man inte kan göra det att man får ganska mycket självhat och mår dåligt. Har du märkt det kring honom?
Alltså han är ju till skillnad från dig ganska bra på att, alltså han är ju
masking.
Nej, han har ett smeknamn i min familj som är adelsherren. Att han verkligen tycker inte att det är något problem att bli servad. Det tycker han inte är ett problem. Han vill gärna få ta hand om mig. Men han är verkligen, alltså om han var här på Grand Hotel Saltsjöbaden, då skulle han känna, det här jag hör hemma. Jag ska bara ligga i en loungestol, jag ska bli masserad på, han vill liksom verkligen bli pampered. Det tycker han jättemycket om. Så att han är ju verkligen, alltså han kan se till mig så sjuka grejer. Och alltså så mycket som jag sväljer och bara säger, ja absolut, jag hämtar det.
Okej, så han kan verkligen be dig göra saker
700 gånger om. Så fort jag satt mig ner, säger han, kan du stänga balkongen?
Oj, okej.
Då går jag och stänger balkongen. Och sen så, precis när jag stängt balkongen, så säger han, kan du hämta vatten? Då hämtar jag vatten. Och så säger jag, ska jag hämta vatten?
Känner du att du brukar be honom om mycket?
24 timmar om dygnet, så säger jag, kan du hämta det där?
Du gör det?
Ja, hela tiden. Verkligen en kultur då hemma hos oss att man ber varandra om saker. Istället för att resa på sig själv. Ja, det gör vi verkligen. Men och jag har ju också, alltså sen är han ju också jättenoga med, alltså det har ju varit att han är orolig att han ska få infektion efter operationen. Så jag måste tvätta händerna hela jävla tiden. Alltså om jag ska hämta ett glas vatten till honom, så säger han, kan du hämta, eller vänta, har du tvättat händerna? Så måste jag gå och tvätta händerna, sprita händerna innan jag får hämta glaset med vatten. Och då, alltså då måste jag verkligen bita med tungan. Så fort han är på benen igen, alltså då ska jag skälla ut honom, så det, alltså då ska han få höra allt om
det. Att han är sådär noggrann, det blir inte cherry on top, det blir shit on top. Alltså det är verkligen, du ska göra allt, och dessutom på hans sätt.
Ja.
För det som är grejen är att när man ska göra allt för någon, då måste man få göra på sitt eget sätt.
Ja, nej, det får jag inte. Och grejen är att jag köper det, för han har gjort så mycket för mig. Så att jag, alltså jag verkligen, jag vill göra allt för honom och jag har gjort det. Men han ska få sig, alltså,
han ska få äta.
Han ska få äta. These weeks are up.
Mm. Vad ska du säga då då?
Alltså då ska jag säga, nu är det dags för mig att få semester. Jag ska ligga i soffan och du ska servas. Framförallt så ska jag säga nej när han säger att jag ska tvätta händerna. Så jag säger, det kommer jag inte göra.
Precis, du kommer bli mer obstinat som du brukar.
Så det är precis som jag tycker.
För nu har du varit både hjälpsam och snäll.
Jag har varit som en jävla jycke. Och jag är ingen jycke, jag är en kissekatt.
Tror du att det kommer att förändra er dynamik till framtiden? Att han märker att du kan göra alla de här sakerna? Eller förstår du? Att han kanske tycker det här lät, gud, nu fick jag allt det här. Att han vill att det ska bli mer jämnt. Eller tror ni kommer falla tillbaka i gamla gängor på...
Ni kommer falla tillbaka i gamla, därför att han tycker... Alltså han vill verkligen få vara hjälten som åker och handlar, hjälten som går och hämtar tvätten. Och så får jag säga, åh, det är så skönt att du gör det så jag slipper.
Jo, men du berättar nu också att han vill också vara hertigen som...
Jo, men och det är han. Alltså det, jag får ju klia honom på ryggen och massera fötterna och sånt där. Det har jag ju gjort tidigare också. Det gör jag gärna. Men det som är mitt problem är, jag gör gärna saker för honom. Jag hämtar grejer och sådär. Det som är mitt problem är att när jag blir trött... Jag kan göra vad som helst. Men sen när jag blir trött, då tycker jag... många killar, så tycker jag att den här känslan är mer relevant än alla andra. Det här är den viktigaste känslan, att jag nu är trött. Det spelar ingen roll att andra är tröttare i rummet. Ingen spelar någon roll, för nu har jag upplevt en känsla och den är trött. Så att någon tvingar mig att gå hämta mitt eget glas med vatten nu, det är ett, liksom ett war crime. Är känslan. Så att det är verkligen det som jag har behövt öva på, att göra saker fast jag egentligen vill säga nej, nu vill jag få sitta ner.
Och det, hur har det känns för dig då?
Jobbigt, alltså då känner jag bara att sen ska ingen behöva ha det.
Fast alla kvinnors verklighet.
Ja, det är verkligen. Och just, alltså, jag kände verkligen, och jag tänkte på det, att fy fan alltså, för alla papporna. Att man måste fixa allt. Och då, alltså, säkert mammorna gör ju, alltså de gör ju för mycket då, fast de är helt sargade och kroppen.
Du menar det efter man har fött barn?
Jag menar efter, för det är det, jag tycker att det är lite det där var det likt. Just att jag måste sköta allt, att man verkligen inte kan göra någonting. Och då tänker jag, tänk om det också var en unge ibland. Som jag också så skulle behöva gå upp med och alltså, för jag måste ju hjälpa honom då, för det är verkligen han som skulle jag ser verkligen att det är han som är mamman och jag som är pappan i just den här situationen. För att jag inte har gått igenom någonting med kroppen. Och att jag då också måste ta, alltså inte få sova ordentligt. Alltså fy helvete. Då måste man få det där hormonet när man luktar på bebben, som man känner, det är värt det, som man får kicken
i svettiga nacken.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden.
Absoluta storfavoriten. Film på bio får vi prata om.
Alltså när den här sponsorn kommer in, Emily, dina ögon lyser.
Varje gång säger jag, finns det fler filmer man kan få prata om?
Ja.
Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner. Skräck. Du är väldigt rädd, Harry. Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers. Eller alltså, vad vet jag, snart säger du att det är läskigt att kolla på Love Island.
Ja, men såhär, jag känner ju så himla mycket alltid. Så att när, om jag ska kolla på något som är skräck, då är jag fylld av skräck. Alltså då blir jag besatt av spöket.
Ja.
Så när jag väl bestämmer mig för att göra det, för det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv, och då med vänner ju, som en upplevelse.
Ja, och då är man ju bonded for life, det är ju så. Alltså, man har ju nästan sina häftigaste filmupplevelser till skräck. Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot. Så där, vad jag förstår, är plotten liksom att de spår varandra med tarotkorten, och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis. Och ni kan tänka själva att det inte brukar gå så bra. 12 cards in a circle. Filmen har premiär den 3 maj.
Mm.
Och att gå på bio några tjejer
i vårkvällen
och kolla på en tjeckis och sen gå därifrån hand i hand och känna, vi har varit med om det här nu. Vi råkade lägga tarotkorten ute i någon stuga.
Alltså jag skulle vilja likna det med när man typ, alltså gå på Tivoli och åker en karusell som man såhär, ska vi verkligen åka den här?
Gå på skräckhus.
Exakt, man står i kön, man tänker några gånger.
Vi kan avbryta.
Exakt, jag är vuxen.
Exakt. Jag kan gå ut från biosalongen.
Men de gångerna man väl tar det där beslutet att göra det tillsammans med sina vänner och man kommer ut efteråt, som du säger, man är aldrig så nära.
Nej.
Man har ett minne för livet tillsammans. Mm. Man har fått adrenalin tillsammans. Hur ofta får man det?
Man har mött ett monster tillsammans.
Ja.
I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras tarotkortlekar.
Mm.
Och det här visste inte jag var en unspoken rule. Det här borde vi fråga Charlotte och tarotmästarinnan.
Hallå!
Hallå!
Tjenare.
Hur är det, lilla bajskorv?
Oh, men jag kippar precis på mig.
Du är med i podden. Vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som tarothäxa, att man inte får använda varandras tarotlekar.
Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna / skrivna regler inom tarot då. Att när man ska blanda korten, man ska shuffla korten, så ska man liksom göra det 3 gånger. Man ska titta på en svart katt, gå under en stege och åka helikopter 5 minuter. Alltså, det finns väldigt mycket sådana här liksom förhållningssätt som för mig, när jag gav mig in i den här världen, tyckte att det var väldigt liksom, då blev det som att det var, man kunde göra fel.
Mm.
Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta, framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet, och då är de ganska nervösa i regel. Då är de så här, kan det bli fel? Eller hur ska jag tänka? Oh, eller, nu tog jag på ett kort, vad händer då? Och jag säger bara, ingen fara. Alltså,
men tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans kortlek?
Nej.
Vi får se.
Ja, vi får väl se.
I filmen kanske.
Ja.
Tack så jättemycket, älskling.
Älskar er, nu ska jag plocka upp kisset som jag sitter i.
Om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans kortlek, så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot.
Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth.
It sure is a great earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order inne på greatearth.se.
Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet.
Mm.
Alltså, man känner sig sedd som satan för det första.
Då man vill veta mer om mig, ja visst.
Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på, om man är stressad eller man har magproblem eller man vill så här, hjärnan. Det finns
håret ramlar av.
Exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv och göra som ett behovstest helt enkelt. Och när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt, då får man fram vad det är man behöver.
Mm.
Och det tar ju bort hela den här stressen. Jag tror att jättemånga, och däribland har även jag varit, att man sitter hemma och tänker, jag behöver massa saker, men vad behöver jag egentligen?
Mm. Mm.
Och så blir det ingenting.
Vad funkar för mig?
Men nu har jag fått hem folsyra, Dofilus och omega 3.
Mm.
Ingen är gladare än jag.
Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin.
Mm.
Det är mina 2 favvisar.
Mm.
Och jag har upplevt alltså monumental skillnad på innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare.
Mm.
Det går inte ens att jämföra.
Det där är sjukt.
Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än 2-3 veckor, då somnar jag så mycket bättre.
Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet, för man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver, så är det dessutom gratis. Alltså det är ju.
Mm, ja.
Det borde nästan inte vara gratis.
Nej, alltså, gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar, så kan ni använda vår kod lika olika 25, så får ni 25% på en hel order. Blir inte av med mitt ex.
Öppna mejlkorgen!
Hej Lisa och Emily, jag går direkt in på mitt problem.
Jag har inget bra podd, ingenting.
Okej, vart jag slutar dörr? Men har du inte lyssnat på sen du var 14 år och vi har förändrat ditt liv? Ja, ja.
Mm. Jag tänkte ha Emily slutat läsa det där igen. Tänk när du sa i början att du hoppade över alla komplimanger. Helt otroligt.
Nu är jag bara vant med, jag går bara in i tredje ögat när jag läser.
Och så säger du ibland så här, ja, det tackar vi för. För vad ska du tacka mig för?
Åh, då tackar vi för det. Vi går vidare snälla. Jag och mitt ex var tillsammans i ungefär 2 år, men vi var väldigt på och av, så det gick korta perioder där vi gjorde slut. Nu så här i efterhand så kan jag se att han var väldigt manipulativ och osäker som person. Han kunde ofta sälja elaka saker för att sen säga snälla saker direkt efter. Varje gång jag tog upp något jag kände eller upplevde så slutade alltid att det var mitt fel, och jag fick böna och be om att han inte skulle lämna mig. Exakt. Oj. Som den där scenen jag pratade om i midsommar.
Med mixen.
Va?
Är det inte en mixer som sätts igång? Eller vad är det för någon då?
Nej, det är i den där Största av allt på Netflix med Felix Sandman.
Just det.
Han sätter på mixen.
När hon pratar.
Ja. Nej, men den här är ju när hon, de har varit på en fest och hon har fått veta att han ska åka på en jättelång resa och han har inte bjudit med henne, och sen försöker hon ta upp det och...
Resan är imorgon.
Ja.
Nej, inte så.
Jo, hennes familj är precis det. Hon försökte.
Så Marcello, när Marcello skulle åka till Paradise Hotel, när man var uppe med Nina, och bara, jag ska åka till Paradise Hotel imorgon. Eller om det var idag. Alltså, han hade packat och hon bara, var ska du?
Var ska du? Ska du ner på stan?
Fy fan, vilket helvete.
Ja, för fan. Och så det slutar med att, alltså, verkligen att man själv är den som får säga, förlåt, nej gud, jag borde aldrig tagit upp det. Alltså,
tänk när man blir så där, alltså, illa behandlad. Man, alltså, när någon som man lever så nära inte visar respekt så att de kan åka till ett annat tv-program eller åka på en resa eller samma dag eller dagen efter, utan att de säger, ja, men jag ska åka, vadå? Är det stor grej för dig eller? Alltså, ja. Vad ska man göra då? Då behöver man ju bara dra, och så är det för svårt. Man vill bara kramas, alltså det, det är för svårt.
Det går inte att lösa. Inte där och då. Okay. Han pratade konstant illa om mina vänner och familj, och jag visste att de inte heller tyckte speciellt mycket om honom, så det gjorde att jag hade svårt att kunna prata med någon. Om jag var det minsta snäll mot en killkompis kallade han mig för hora och tvingade mig att förklara för den personen att jag inte var intresserad, trots att de var fullt medvetna om det, vilket skapade många pinsamma situationer. Det där är förnedring på hög nivå. Jag behöver säga att det är Tompa. Bara så du vet, så inte jag säger att han nej, ingen
jag vet, säger
Tompa. Så för ungefär ett halvår sedan tog det slut på riktigt, för att han berättade att han träffat en ny tjej och att han inte tyckte att vi skulle vara tillsammans. Han flyttade till den här tjejen.
Förnedrad, lämnad.
Ja, så där är det bara. Man ger och ger och ger till, alltså, skräp och bajs. Och sen ska skräpet och bajset gå vidare. Vad bra. Han flyttade till den här tjejen till en stad långt från där jag bor. Till historien hör att han flyttade till min stad för min skull, och hans enda koppling till den är hans morbror, som han själv flera gånger påpekat att han inte tycker om. Han tycker inte om någon den här grejen. Allra minst sig själv. Även om jag förstått länge att han inte var bra för mig och att det på ett sätt kändes som en lättnad att jag fick en utväg, så kände jag mig så arg och sviken på samma gång. Efter några månader började det kännas lättare och jag började känna mig som mig själv igen. Så nu efter ungefär ett halvår så har han och hans nya tjej flyttat tillbaka till min stad. Jag kan verkligen inte förstå varför, eftersom att han konstant pratade om hur dåligt allt det här, och hans enda koppling är hans morbror som han inte ens umgås med.
Nej, jag ska berätta. Det, alltså, det är för att han ljuger.
Ja, han ljuger konstant. Inget han har sagt har varit sant.
Nej, han tycker om staden.
Han älskar sin morbror. Mitt ex och hans tjej umgås i samma kretsar som jag, eftersom vi är gemensamma vänner och bor i en liten stad. Så jag måste jämt stöta på dem och tycker det är otroligt jobbigt, för jag vet inte hur jag ska bete mig och alla känslor kommer upp igen. Han skrev till mig bara om förlåtelse för allt, och jag kände på ett vis lättnad. Men sen någon dag senare får jag höra från en gemensam vän att han vill ha koll på mig och vad jag gör.
Oj.
Det hela känns som en omöjlig situation, för så fort jag är i samma rum som dem får jag en stor klump i magen, och de gör att jag drar mig undan att umgås med folk. Så vad ska jag göra?
Wow.
Ja,
alltså, det är så svårt att vara runt, nu vet inte vi om han är psykopat, men att vara runt psykopater eller folk som
jag ska säga
är...
så här, det är jättesvårt. Det är svårt att vara runt folk som mår väldigt dåligt. Och som agerar, som är utåtagerande. Därför att det funkar inte, för vi vill bara, kan alla bara vara snälla, kan alla bara vara snälla, jag ska bara vara snäll, snäll, snäll. Det går inte runt
folk som alltså hela tiden vill skapa konflikter.
De lever för kaos och drama.
Och de suger ur allt också, ur ens eget umgänge, ens egen familj. Alltså, de kan verkligen, de är som en parasit som bara lever på en tills man dör.
De är verkligen det. De suger och suger och suger som en igel.
Jag tycker det är jättesvårt faktiskt vad det finns för, jag är livrädd själv att hamna i någon liknande situation där en person som är så där manipulativ och som jag på något sätt har en connection till som är kring mina vänner eller på mitt jobb eller, alltså det, för det enda typ man kan göra är ju bara fly. Man måste ju bara katta.
Men jag undrar lite nu, för hon sa, vi umgås i samma krets, men hon sa också att ingen av hennes kompisar gillar honom.
Hon menar nog när de går ut på klubb. De har säkert en klubb i stan.
Eller när det är lite större fester.
Förfest.
Ja, vad gör
en gång i månaden stöter de på de här.
Alltså grejen är att du kommer aldrig få någon effekt av att prata med den här.
Nej. Ignore.
Han... Och jag tror att det du behöver göra är, för att jag förstår att du är så arg och irriterad, man vill få någon upprättelse eller bara få säga din jävla idiot. Och, alltså, ofta vill man ju få just upprättelse, att han ska säga, åh, jag hade fel, eller att andra runt om
det
ska
verkar
säga.
Ju ha gjort, och sen har någon annan sagt att han vill ha koll på dig. Alltså det kommer ju bara vara rykten hela tiden.
Ja, men det jag tänker är, hur ska hon bli av med den där känslan av att hon får upprättelse? Jag tänker då att hon måste göra någon ceremoni eller gå till någon jävla spåtant som kommer lägga ett löv på pannan och säga, och så går allting bort. Ja, spy, alltså, måste, man,
jag
måste
tror till. Att hon måste förlåta sig själv att hon var med honom. Det är det ligger i. Hon får skita i han.
Mm.
Men hon är ju arg att hon har varit i en situation. Hon är arg hur han har betett sig mot henne och allt sånt där. Och det har ju hon på många sätt valt själv.
Oh, man blir arg också över alla jävla kvällar man har stått och skrikit på honom.
Exakt.
Stått utanför skrikit, folk har ringt polisen. Mm. Man har lagt timmar på att debattera om och om och om och om igen. Absolut ingenting.
Man måste bara förlåta den lilla personen i sig som har varit i det där. Och sen känner bara, jag är så mycket bättre än det här. Nu är han runt och de är ibland i samma rum. Och då får man bara stålsätta sig.
Mm.
Och vara så jävla stark och duktig.
Man kan verkligen också köra den här panikterapin som du gjorde när du brände alla dina syskon. Eller vad du gjorde för att det var det värsta du kunde tänka dig.
Tänka ut hela.
Att du ska tänka att
han... Jag måste kanske berätta vad det var.
Ja, innan jag berättar. Kanske berätta.
Nej, men i 16-17 års åldern så hade jag en tvångstanke innan jag skulle gå och lägga mig. Att mitt minsta syskon Bellas ansikte var mot en...
aggregat i en bastu.
Precis. Och eftersom det är så jobbigt att tänka på så hamnade ju bara hennes kind och lite grann och det rök.
Och sen
tänkte jag på något annat. Och sen när jag hade haft det där i månader alltså. Och det var så fruktansvärt jobbigt att jag skulle lägga mig och då skulle hon dit. Och jag skulle bort och så igen och så bort. Så till slut så bara var jag bara där själv och tryckte ner ansiktet. Det smälte bort. Jag tog säkert fler och tryckte ner.
Alla
alltså du vet, la en sten på. Så jag gjorde allt. Så till slut så då fanns det inget mer att tänka på med det där. Men det var ju
Men hade inget ansikte kvar när kvällen var slut.
Nej, men man äger ju, man måste, eller så här, man måste ta makten över sina egna tankar, annars äger de en.
Och då tänker jag att hon kan använda det för att tänka att han ska få allt som hon vill ha. Mm. Eller liksom, det värsta som kan hända. De gifter sig, de har ett otroligt bröllop. Alla hennes vänner är där och säger att det är det vackraste bröllop de har varit på. Eller de pratade tidigare om att de skulle bo på ett visst ställe, han och hon. Nu flyttar han dit med exet. De bor där hon ville bo. Alltså sådana där grejer som är liksom worst case scenario. Eller du träffar en ny kille och han är otrogen och det är den här killen som berättar det för dig. Så att det bara blir...
Mm.
Alltså vad det nu kan komma på som är det värsta som kan hända. Som gör dig mest liksom upprörd och arg.
Jag tycker det är intressant att du säger de här sakerna. För att det här är ingenting av det hon har förklarat.
Nej,
att hon tyckte det var jobbigt. Ja, men för jag tror att det här är sant. För jag försökte verkligen komma på vad är egentligen för henne som är jobbigt. För det låter lite som att hon säger andra saker än det som egentligen är det jobbiga. För att hon säger till exempel, han sa förlåt till mig. Men sen har jag hört från ett annat håll att han försöker kontrollera mig. Alltså han gör ju ingenting. Utan hon tycker att det är jobbigt när han är i rummet. Så det är ju det hon måste pinpointa, vad är det egentligen? Är hon rädd för att de ska hångla på fyllan? Är hon rädd för att han ska komma hem med kniv hem till henne? Måste, eller rädd för att de ska gifta sig.
Why worst case scenario?
För att jag förstår inte riktigt det i det här mejlet helt ärligt.
Och kan man, alltså kan man i sitt hjärta känna, det är okej för mig om han vinner vårat breakup. Det är okej för mig att den här igen ödlan, alltså skalbaggen under min sko, en hemsk person, får ett jättelyckligt och jättebra liv. Fast jag inte har någonting med det livet att göra. Och alla älskar honom och han får rikedom och berömmelse. Och jag får ingenting. Om det kan vara okej med en, då finns det ingen jag var rädd för. Då får han vinna breakupet, han får gå vidare med sitt liv, han får ha sitt toppenliv och du får leva själv i din egen kropp.
Jag tror att hon är mest rädd för att han ska få klona i henne igen. För det är ju väldigt läskigt när en person har det makt måste över tänka
på. Vad är det värsta som kan hända då? Vi blir tillsammans igen. Jag blir gravid och vill inte göra abort. Så jag måste vara med honom hela livet.
Fy fan.
Alltså, det är det som är worst case. Jag tar ett lån. Han skriver på några papper. Plötsligt är jag belånad så att jag får gå i personlig konkurs. Alltså, sådana där liksom verkligen. Vad är det värsta som kan hända?
Och när man har tänkt dem också, då blir det så tydligt att man inte vill det.
Verkligen. Då känner man, oh. Nu blev jag rädd.
Och enda sättet egentligen att inte bli manipulerad är ju att vara medveten.
Vilket
att
man blir skitsvårt.
Ja, det är skitsvårt, verkligen.
Och det är också så jobbigt då man har vänner runt sig som bara, men det är det jag säger, du ska inte ens prata med honom. Du ska inte
svara
ens prata
bara
med
inte.
Honom. Nej, jag tar din telefon så du inte kan skriva. Det är så här, ja men det här hjälper mig ingen.
Ja, svarade du, jag sa att du inte skulle svara. Ja.
Det är det här jag säger, om du skriver till honom, då kommer han bara
du skriva. Du lyssnar aldrig på mig, då har man en till idiot i andra
öra. Ja, en till skalbagg. Man måste...
Ja, ja nu två jag inte ska svara när du ringer nu då.
Hela telefonlistan är bara donat reply. Alltså det är verkligen, för jag tror att när man måste vara medveten om manipulationen, hade varit så skönt att ha en vän i viken. Någon som man kan säga, gud jag får sådana tankar nu att han ska höra av sig, eller jag känner verkligen att jag vill att han ska ringa mig på natten och jag ska hoppa ut i fönstret och det ska vara vi igen och...
Jag tror att jag, om inte den här killen är för farlig, nu vet vi ju inte allt om den här killen, vi vet att han är väldigt manipulativ och hemsk. Men jag tror att jag hade nog, om det här är en person jag skulle se på krogen ibland med sin tjej, så hade nog jag tagit en ganska maktfull position genom att gå fram, hälsa, le stort, ta hårt i axeln, bjuda på en drink kanske till och med till båda.
Ja, precis, alltså sådär. Ja. Skicka två shot.
För att bara så visa min position. Jag är inte rädd när du är här. Som jag ju blir när jag blir rädd. Om jag tror att det är någonting i rummet. Då
stormar jag in. Jag var tvungen att säga det. Vi gjorde escape room och det var någon som knackade.
Just det. Mm.
Vi gjorde ett escape room och så var vi i ett ganska litet rum. Och så var det någon som knackade ganska hårt på utsidan.
Alla blev jätterädda och sprang ut
ur rummet. Ja, och då gick du in i rummet och bankade tillbaka och skrek: "Var där är, var där?"
Så, nu är vi här. Vi är här nu, hallå.
Och då stod jag med två, alltså Hanna och Sandra som inte har känt det jättelänge, med två. De blev ju rädda, så jag fick säga: "När Lisa blir rädd så blir hon arg." För de fattade inte vad som hände. Vad mycket de skrek. Ja. Det är inte alla som vet att din reaktion på när du blir rädd är verkligen: "Åh, nu räcker det här." Då kommer det verkligen, då börjar du dra bak armen, då ska du slåss verkligen.
Mm. Och det är samma reaktion faktiskt, att vara sådär glad, flörtig, liksom, att vara värdinna.
Det är att inte sänka huvudet. Du verkligen, du kuvar inte undan en millimeter. Det är det du visar. Här är inte ens som kuvar, jag drar upp huvudet. Så jag är på allra högst upp.
Bara förbi: "Hej, är det bra? Tja, kul att ni är här."
Och det är ju verkligen, om man är orolig för en interaktion med någon, så är det ju bättre att ta förarsätet och gå fram först. För då vet du när det ska hända. Det ska hända nu, för det är du som har bestämt det. Och du kan inleda med hur du vill att det ska börja. Istället för, annars är man ju så passiv, och då är man också så under någon annans tumme. Då är det den som bestämmer när det ska hända, vad som ska hända.
Precis, och då blir man lättare manipulerad. Ja. Om man sätter sig i förarsättet själv, så är det som en slags maktmanipulation.
Mm, absolut.
Att säga: "Det här är min position, nu kan du ta din." Mm. Och om han då försöker säga någonting, typ såhär: "Vem var den där killen du pratade med?" eller sådär. Då har man ju redan varit glad, så då är det ju väldigt, väldigt lättare.
Lättare.
Men det är lättare då att säga: "Men det är Patrik, min granne. Ha det så bra." Mm. Alltså, ha den approachen. Beroende på såklart vad man har för personlighet.
Absolut,
jag fattar att det inte är lätt. Men
liksom, är man en person som är lite glad om sig och kring sig, så kan du verkligen göra så att du alltid är den som först säger hej till dem och säger: "Ja, hej, fan vad kul att se er." Fast du hatar att se dem.
Ja. Istället för att ignorera, för då blir det elefanten i rummet och det blir ingen trevlig kväll.
Nej. Men man, då är man på spänn.
Break the ice ju väldigt mycket genom att säga hej.
En annan skulle ha gått hem, men det gör det. Hur hanterar jag en manodepressiv pojkvän? Hej Lisa och Emily. Tack för en rolig, modig och nyttig podd. Jag har lyssnat varje vecka sedan start. Äntligen någon som vet hur man introducerar sig. Jag skojar för fan. Denna fråga riktar sig kanske främst till Lisa och även till Henrik. Inte här till mig. Dock övertygad om att Emily kan komma med bra råd från ett annat perspektiv. Jag misstänker nämligen att min pojkvän har bipolär sjukdom. Han har en nära familjemedlem som har det och har i mörka perioder själv misstänkt att han är ett samma sjukdom. Jag vet att även Henrik har den här sjukdomen, nyfiken på hur ert förhållande påverkas av detta. Min pojkvän har ett förflutet som kantas av mycket oro och ångest. Han är extremt ängslig. Han har fått uppleva saker ingen borde få uppleva. Detta rättfärdiga dock inte hur elak och kall han kan bli mot mig i sina mörka perioder. Vi är nya med varandra och jag har aldrig känt sån trygghet och kärlek. Det känns som att jag kommit hem. Jag tror att jag blev kär redan på första dejten. Hans största rädsla är att jag ska lämna honom, och den osäkerheten spelar ibland ut sig i en rad elakheter, dock aldrig fysiskt. Jag fick till slut nog och sa att om han inte söker terapi eller utreder sig kommer jag inte orka mer.
Oh my god, jag som har skrivit.
Oh my god. Tänk att de är likadana allihopa.
Mm, samma händelseförlopp.
Wow. Han vägrade, men så fort han förstod att jag menar allvar bokade han tid hos en psykolog. De ses en gång i veckan och sen dess har det för stort sett varit felfritt mellan oss.
Oj.
Ibland faller han tillbaka men kommer snabbt på sig själv och rätta till det. Han har gått i terapi flera år innan mig, så jag gissar att han kommit in i det tänket igen. Han är inte alls intresserad av att påbörja en utredning, men rädslan hos mig att han ska bli så där elak igen ligger såklart kvar. Att han får ångest ibland är inget som skrämmer mig. Jag är lik Lisa där, jag gillar att vårda och klappa medårs. Men han blir verkligen två helt olika personer när hans osäkerhet kickar in, från jordens varmaste till iskall. Hur ska jag förhålla mig till det? Han säger själv att det inte är han som säger de där sakerna, att han inte menar dem, att han inte känner igen sig själv och så vidare. Det är korta perioder, ett bråk har aldrig varit mer än en kväll eller natt. Han kommer alltid på sig själv och ber om ursäkt, har ångest efteråt och skäms. Men dessa manipulativa drag känns aldrig okej, sjukdom eller ej. Så min undran ligger väl mest i om jag ska stå vid hans sida genom hans terapi då jag märker stor skillnad redan nu, eller om jag är för kärblind för att inse att han inte är redo för en relation. Jag har full förståelse för att det kan kränka Henriks integritet att ni pratar om detta. Ni vet såklart vad han och Lisa är okej med och inte. Ni behöver inte utgå från just denna fråga, men det var intressant att höra om hur det är att leva med en partner som är manodepressiv. Går han i terapi, medicineras han, hur får han sin vardag att gå runt? Kanske även bjuda in Henrik om han är bekväm med det. Kunde vi ha gjort, men nu är det för sent för det.
Alltså, när någon är elak mot en och går över en gräns att man blir riktigt ledsen, det tycker jag egentligen aldrig är okej.
Nej, även det är om ju någon, verkligen inte, som du säger, diagnos eller ej.
Precis, och det är ju det som när jag och Henrik har pratat med professionella personer som har hjälpt oss, så har ju de också sagt det. Att, alltså man ska ju alltid stå för sina handlingar trots att man är sjuk. Mm. Och det verkar ju den här killen i alla fall göra.
Mm.
Så det de måste tänka på, hur de ska göra under tiden när det blir så här. Och hur länge det faktiskt är okej. För det jag hamnade i var ju, om vi får barn. Mm. Det var det som kickade in mest för mig. Att det skulle aldrig vara okej för mig.
Nej.
På ett barn eller framför ett barn. Eller bara överhuvudtaget vara så där ostabil runt
som
en
förälder.
Familj. Nej, precis. Så att när jag började tänka så, för att vi började prata om barn. Då blev det väldigt tydligt att det inte var okej. För att jag kan ta väldigt mycket, eftersom jag har varit med om väldigt mycket hemska situationer med just mina partners i mitt liv. Så att min gräns är väldigt lång.
långt bort. Jag tänker såhär, men jag har hört nästan vad som helst. Mm. Så det är såhär, ja okej, ja. Another day, another drama.
Som jag skulle gråta om jag hade fått höra hälften av vad du fått höra.
Ja. Alltså jag är ju också bara som sopar upp, fixar. Alltså det är inte...
Ja. Så är det.
Alltså är det. Jo, men och då blev det väldigt tydligt också att jag önskade att Henrik också skulle medicinera. Mm. För att få bort även dem. Även om han, precis som den här killen, ångrade sig efter, grät, var liksom ja, men väldigt ångerfull över hur han kunde bete sig när han kände sig just osäker eller nere. Och det tog sin tid. Alltså man kan ju inte tvinga någon att medicinera. Nej, eller gå till psykolog eller någonting sånt. Men precis som hon gjorde så var det ju verkligen så här, antingen gör du det här eller så kommer det inte fungera. Och när ens partner då, som tycker om en väldigt mycket, förstår att det är på riktigt, så vill ju de, då blir det ju inte att man tvingar, utan då känner ju de att ja, men okej, om jag ska ha det här så måste jag göra det här.
Ja, eller så känner de, det är inte villig att göra nu, eller nu känner vi tvingat och
ja, inte verkligen här.
Nej, och då är det så.
Och då blir det så, ja. Och i den här mejlskriviskans fall så verkar det ju som att han inte ens vill göra en utredning, så jag tycker det är där de ska börja.
Ja, hon, varför vill säga, han inte göra det?
Precis, då är han ju rädd.
Jag är rädd för diagnosen.
Han är jätterädd, ja.
Jag är rädd för att det då ska stå hans papper psykiskt sjuk, ja, när han går på ett plan.
Ja, han är ju rädd för att vara
störd.
Ja, det är det han är rädd för.
Han vill bara vara störd bakom lyckta dörrar med henne.
Störd
mot
henne.
Det är så det är med killar.
Ja, precis.
Jag vill inte vara störd inför omvärlden, men här ska du få se på ett stört beteende. Alltså, herregud vad de kan bete sig bakom lyckta.
Och det är det man behöver berätta, att nu har du gjort det här, det här, det här, det här, det här, och sagt det här, det här och det här till mig. Mm. Och det gör du troligtvis på grund av, precis som du säger, du är inte riktigt medveten, det är nästan någon annan som gör det. Och då måste vi ta reda på vem det är, så att vi kan hjälpa även den delen,
precis,
av
han
dig.
Han behöver inte vara i vår relation, den här galningen.
Nej, kan han, den ska vi ju i alla fall ha pli på.
Mm.
Men tills ni kommer dit så fick jag tips av en kvinna som jag gick till en gång, just för att prata om det här med hur vi liksom ska tampas med när Henrik mår dåligt. Och hon sa verkligen att så länge man liksom kämpar emot och pratar emot när någon är elak mot en som har en psykisk sjukdom, så kommer ju bara bråket eskalera.
Mm.
Därför deras ilska kommer från deras eget självhat.
Mm. Det är omättligt.
Precis, det är omättligt, men det är inte heller...
Det är inte logiskt.
Nej, det är inte till dig.
Nej.
Det bara riktas ut till den som är i rummet, eller den som den tycker mest om. För de är inte värd den personen. Mm. Så det som jag verkligen fick lära mig var att istället liksom klappa, bara säga du är värdefull, det kommer bli bra, jag kommer inte lämna dig, eller vad det kan vara, det som man tycker verkar passa. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Först blir det en väldigt chock, för att de är inte vana att de kan säga en elak sak och få något snällt tillbaka.
Men så han säger, du är ful och äcklig och du luktar illa. Och då säger du bara, jag kommer inte lämna dig.
Ja, nu Henrik alldeles är precis så. Det är oftare typ, jag vill inte vara här.
Mm.
Jag mår inte bra här med dig. Eller sådär. Fast egentligen så vill de ju bara säga,
jag
mår inte bra med mig.
Jag
vet inte vart jag ska vara, för jag trivs inte i min egen kropp.
För jag är alltid med.
Precis, jag kan inte fly från mig själv. Vill de inte. Nej, men då säger jag till exempel då, du får vara var som helst. Jag finns alltid på telefonen.
Mm.
För mig går det jättebra. Du får också vara kvar här. Du får gå en dag och sen komma tillbaka. Alltså bara liksom visa
alla alternativen funkar.
Ja, precis. Det finns inga problem här. Så vi behöver inte bråka här. Mm. Och du behöver inte vara elak mot mig, för att vi kommer lösa allting liksom. Och det, vad ska en person säga då?
Nej, de hugger ju bara.
Och om det då är som du säger, du är ful och äcklig och så, då kan man också säga, ja, så kan det kännas vissa dagar att du känner så för mig.
Mm.
Och det är inte så kul att höra, men så kan det kännas. Mm. Och jag tycker synd om dig som behöver säga de här sakerna. Så. Det får ju bara prata som att det är ett barn.
Ja, man får prata med bebben.
Ja, för det är ju liksom, det är,
precis,
bara
det är det. Man måste vara gentle parent då.
Ja.
Det som är så jävla farligt är att det här tipset går bara ut till dig nu som har skrivit mejlet och som är tillsammans med en kille som är bipolär.
Precis, ja, verkligen.
Och som är villig,
det måste ju vara jättetydliga.
Ja, för att det här är verkligen, och det här sa ju en person till Lisa som visste hela hennes situation och sa, det här kan funka för er nu.
Mm.
Hon skulle aldrig ha sagt det om Lisa hade sagt, ibland tar han fram en kniv och lägger mot min hals och säger, en dag ska jag mörda dig.
Nej, det här kom ju efter att Henrik fick berätta, för hon frågade, vem är du mest arg på när du säger de här sakerna? Och han sa sig själv.
Mm.
Okej, vad behöver du när du säger de här sakerna? Hur känner du? Jag känner mig inte trygg. Okej, kan Lisa trygga dig? Ja, okej. Så när Henrik säger att han vill fly och han inte trivs här hemma, han trivs inte med dig. Kan du då säga att du trivs med honom och vill att han ska vara kvar, men det gör inget om han går. Du kommer alltid vara... Alltså så. Så det var ju en hel sån...
Bara för att det är så jävla... Alltså, många killar beter sig så här utan att ha en psykisk sjukdom.
Absolut.
Och kanske också för att liksom, de vill skada.
Mm.
Men...
Då ska man ju helt tvärtom.
Ja, då ska man bara säga, det är du som är ful och äcklig och
luktar illa.
Det är du som du kommer bli skallad om 3-2. Det här är verkligen som gentle parenting som jag får upp på TikTok. När man verkligen är sådär, oh, när man är arg då kan man inte kasta saker. Vad kan man göra när man är arg? Då får man kanske stampa i golvet. Exakt. De visar sig tydligt för bebisarna vad de ska göra med sina känslor när det blir för mycket. Så är man ledsen då, behöver man gråta, då får man ligga under täcket och gråta. Och så
alla människor också som har självhat, känner ångest, vill ju längst inne bli omhändertagna. Men det är också så läskigt, så därför vill de fly. Så liksom, om man lägger händer på bröstet eller bara klappar någon över pannan, även om de tar bort första gången, om man fortsätter, alltså de vill alltid ha det där. Det är verkligen, till slut så bara får de bara ge vika. Och då är det ju bara en blöt fläck.
Men det är som
när
man blir obstinat och ska bara säga nej, hur du försöker föreslå, funkar inte för jag är för arg. Och sen så bara visar det sig att det funkade. Och då, då blir mamma en liten bebis.
Men om Henrik skulle säga till mig, du är ful, äcklig och luktar illa, då skulle du gå över min gräns där jag känner mig kränkt. Och då har han sårat mig för mycket, och då skulle jag verkligen sätta ner foten. Och då har jag också fått tips från en annan man som jag har pratat med, som sa att om du känner att du blir så pass kränkt att det här är inte situationen jag vill vara kvar i, då ska man också gå. Då får man säga,
då måste man inte fortsätta klappa den som biter.
Nej, absolut inte. Då får man säga att nu har du varit så pass elak att jag blev väldigt ledsen, så nu kommer jag gå, så kan du komma till mig när du vill prata på ett vanligt plan eller hur det kan vara. Då får man gärna lämna situationen.
Ja, det är inte lätt, hörru, när man får de där små grabbarna på halsen. Och de söker sig till två som gillar att ta hand. Alltså, för jag hade aldrig fått en sån där på halsen, för att det hade inte funkat. Vi hade bara satt och skrikit på varandra.
Ja.
Tills en hade dött. Av syrebrist.
När två små händer
lägger sig runt hals. En hals. Inte två små händer, Lisa. Då hade jag verkligen gått med hela armen runt så att jag kan locka.
Då hade du kommit. Lisa säger att alla vill ha närhet. Så
nu kommer jag att krama livet ur dig.
Nej, men jag tycker, ställ ultimatum att han ska göra utredningen. Det tycker jag är viktigt. Han ska inte behandla dig på det där sättet.
Det är också viktigt för honom att veta att han har en psykisk sjukdom, så att inte han alltid också känner, åh, jag är så dålig, varför kan jag inte hålla ihop det, varför klarar jag inte göra, alla andra klarar att leva ett vanligt liv, jag faller ner med depressionerna. Då vet han, ja, det är på grund av att du har en sjukdom. Det är lika relevant som att du hade haft diabetes och därför inte kan äta en sockerkaka. Alltså, det är liksom, så blev det för dig. Och det kan vara viktigt för honom att veta, oavsett om han medicinerar eller ej. Det kan han göra som han vill.
Hon berättar ju också att han har släktingar som är bipolära.
Det kan verkligen vara också att han inte vill vara bipolär, för han vill inte associeras till den personen.
Det är det jag tänker, att han är nog väldigt rädd för hela det, öppna den lådan. Han orkar inte tänka på det.
Nej, om man ska vara som farbror Ragnar. Nej, det som alla snackar illa om.
Ja, precis, som alltid dricker eller slår sönder grejer.
Så bedrövlig så ingen kan ha kontakt med honom.
Ja.
Det är det man
kan
ser som sin framtid.
Och
sitta i ett torp själv och supa.
Och så behöver det inte bli om man gör en utredning och det finns väldigt bra medicin nu för tiden. Alltså folk förr i tiden som var manodepressiva, de liksom fick ju knappt medicinering och det var bara, de fick bara sitta i ett hörn och röka bland.
Han ska få ett barn, det är därför vi fortfarande har dem med oss.
Det viktigaste av allt
är att du känner, oavsett vad någon säger,
på TikTok, vad du känner är fin spelar ingen roll vad någon annan säger. Okej, mejla oss. Nej, men det viktigaste av allt tycker jag är att han visar dig villkorslös kärlek och att han verkligen vill att det ska vara bra när han mår bra, så att ni kommer framåt. Så att det inte är att han ignorerar de här stunderna när han har varit elak, utan de måste ni prata igenom. Och sen när du har tröstat honom måste han också trösta dig.
För du har varit med om trauma.
Precis, du har varit med om lika mycket trauma som han. Det är absolut synd om honom, men det är också jättesynd om dig. Och det kan ofta komma lite grann på sidan, för att man ju hela tiden lägger fokus på den här sjuka personen.
Verkligen, inte den friska som måste ta hand om all skiten. Och det är också liksom, även om, som du säger, att saker som inte går över gränsen så att man känner att man är tvungen att gå, kan det ändå vara saker som efteråt, när stormen har lagt sig, man känner att det där sårade mig ändå, jag fick ändå höra om de där grejerna, jag var ändå med om det där, även om jag hela tiden hade rustning uppe och försökte parera och försökte säga, ja, allt går bra och jag är, du är trygg och allt kommer att bli fint, så kan man ändå efteråt känna, men fan, vad var jag med om?
Man måste också tänka, man klarar jättemycket som ung, ensam, liksom, men så sen, men alltså sen, om man ska få familj,
ju äldre man blir, desto mindre orkar man ta folks skit.
Ja, verkligen. Och så här, du ska fira julafton när en massa olika släkter och det ska hända grejer, ni ska vara på midsommarfesten.
Kvinnor går rakt in i väggen dagligen. Och det, vi orkar
exakt
inte hålla på med det.
Nej, du ska ha viktiga föredrag på jobbet, då kan inte ni vara uppe och bråka hela natten. Nej. Det funkar inte. Alltså, man orkar inte det. Nej. Du kommer bli blå under ögonen och du kommer inte känna dig liksom frisk själv.
Nej, du kommer undra, varför är jag inte glad i mitt liv när jag har allt jag vill ha? Så var det bara för att du är ledsen.
Ja, så. Jag tycker verkligen, ställ krav och ultimatum, och sen förstår jag att man kan inte tvinga någon. Men visa honom och berätta för honom att du gör det på grund av att du bryr dig om honom. Men också om er relation och dig själv. För att visa man någon annan att man har respekt för sig själv, så får man respekt.
Man kan även manipulera killar på sättet att man kan säga: det vi har är ju så jävla speciellt. Jag vill inte att det här... Alltså säga det som att ena relation är viktigare än andra relationer som har funnits på planeten jorden.
Mm.
Att det som hände när vi möttes, det var så otroligt. Jag vill aldrig släppa det här. Och det känns som att jag verkligen vill att vi ska kämpa tillsammans. Och tänk, vi kommer få världens finaste liv. Och tänk, ni har en liten familj. Alltså man kan verkligen också säga: du som är så fin. Mm. Du måste ju såklart... Det är klart du inte kan leva i det här. Jag vet ju hur fin du är. Du som är världens bästa kille. Du måste få hjälp.
Mm.
Så att man verkligen liksom bullar upp dem lite.
Mm. Man kan döpa också de här två olika sidorna till. Alltså den normala och den sjuka.
Det
man kan prata om Larry att man, vi måste liksom, precis, vi måste liksom hjälpa den här sjukan nu.
Precis, då blir
det bara du också, måste.
Nej,
du
blir distanserad från honom. Det finns ju du som är min pojkvän som jag älskar. Och sen så finns det också den här mörka skuggan som ligger över oss. Voldemort.
Voldemort.
Den som inte får nämnas vid namn.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra!
Hejdå! Jag hoppas att du klämmer fingret i en dörr, att du halkar på din cykel och kör rakt ner i en sjö. Och jag hoppas du går vilse och inte hittar hem. Du blir biten av en spindel och jag hoppas att det bränns, så får du veta hur det känns. Mamma tycker jag förtjänar bättre. Alla har berättat vad du gör på dina fester. Alla dina lögner har mig uppe sena nätter. De säger kärlek gör det fin. Du gör mig fucked up. Klunk efter klunk, du sätter mig i alla flaskan. Du är dum och du kommer aldrig fatta. Men om du lyssnar vill jag bara säga: jag hoppas att du klämmer fingret i en dörr, att du halkar på din cykel och kör rakt ner i en sjö. Och jag hoppas du går vilse och inte hittar hem. Du blir biten av en spindel och jag hoppas att det bränns, så får du veta hur det känns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.